Hej och välkomna till Prat, en podd om vardagskommunikation med Cecilia och Ingrid.
Och det är jag som är Cecilia och jag kommunicerar hela dagarna i mitt jobb, till och med i mitt lönejobb, för det har jag numera också i mitt eget företag och i min vardag. Det blir en massa kommunikation och prat, bla bla bla. Mm.
Och jag är Ingrid och jag kommunicerar också och pratar.
Ja. Mm. Och idag är det ju ett ämne som jag tror är väldigt viktigt när man pratar så mycket som vi gör och kommunicerar så mycket som vi gör.
Hur tänker du då?
Jo, att man ska kunna leda sig själv i sin kommunikation. Blev jag för djup nu?
Nej, jag bara tänkte du får gärna utveckla ditt resonemang där, tänker jag.
Det tycker jag att jag har märkt. Jag älskar ju att prata, det måste jag väl säga. Och jag har nog säkert fått mycket kritik, särskilt i yngre år, att jag blärar för mycket. Mm. Och det är ju en risk när man tycker om att prata. Mm. Och att man kanske, att man pratar så mycket som man glömmer att lyssna på andra. Mm. Och då tror jag det är jätteviktigt att ha det här inre ledarskapet som stoppar helt enkelt. Mm. Och alla har vi ju en inre röst. Och den rösten kan vara, ibland brukar jag kalla den för polisen i huvudet som bara är dum och elak och säger att man är knäpp eller man inte duger något. Den polisen tycker jag vi ska avskeda. Men sen finns det en klok inre röst också. Och det är det jag vill kalla för inre ledarskap. Den där som säger, tagga ner nu lite. Du behöver inte prata allt det här. Stanna upp. Lyssna. Lyssna på omvärlden. Så det handlar om att välja att man anställer rätt röster. Rätt inre röster. Så tänker jag.
Just det, ja. För jag tänker ledarskap i den bemärkelsen att lite grann som du är inne på att leda sig själv, men också att inte leda andra i den bemärkelsen, men också översatt till en förebild. Mm. Och det är ju också en typ av ledarskap. Mm. Alltså man behöver kanske vara en förebild för sina barn, men man kanske också behöver vara förebild för andra vuxna.
Mm. Absolut.
Jag tänker lite grann, vi har pratat om bitterhet i något sammanhang och där tycker jag liksom att där har man faktiskt ett ansvar att vara rätt i sitt ledarskap. Mm, att inte hänfalla åt sådant, utan att liksom ta sig i kragen och vara en god ledare och en god förebild.
Ja. Jag läste i tidningen idag om en rektor som hade fått byta arbetsplats. Nu vet jag, känner ju inte jag till det ärendet alls, men det var någonting, en kommentar, som ledare måste jag ta obehagliga beslut och sådana saker. Och det är ju en konst att vara ledare, verkligen. För att även om jag måste kanske ta obehagliga beslut så är det den här att hitta det här förtroendet med medarbetarna så att de litar på att det här beslutet, det är inte lite grann som vi sa när vi pratade om förändring. Mm. Det är inget jag själv har valt, men jag får lita till att det här blir det bästa. Och att där var en ledare att kunna stötta i det här nya som nu ska till. Mm. Att hjälpa sina medarbetare att kunna se det nya i förändringen. Mm. Det tror jag är viktigt, men det är svårt.
Jag ler lite grann när du pratar där, för att jag tänker på när jag var anställd och då med ledare och ledarskap. Det hette ju inte kanske ledare i den bemärkelsen, utan det hette ju chef. Yep. Så. Och jag måste säga att jag kan inte påminna mig att jag har haft någon chef som har varit som är lika med ledare.
Nej.
Utan det handlar mycket om andra saker än att leda andra. Mm. Men ledarskap är ju viktigt. Alltså, det är som du sa, den inre rösten. Och så krävs det också en ryggrad.
Ja.
Och ett samvete. Ja. Mm. Och ibland kan jag tycka liksom att ibland ser man dåligt beteende av ledare. Och då undrar man, skulle de verkligen göra så? Skulle de verkligen själv vilja bli behandlade på det sättet? Och det tycker jag det är inte svårt att sätta sig in i de situationerna när man själv hamnar där. Ja, men nu är det fel, så här kan vi inte ha det, utan då får man tänka till och så. Men att vara god ledare är ibland att vara en god förebild, tycker jag.
Nu tänker jag på i mitt jobb. alltså, det är ju det bästa med mitt jobb kan jag väl säga. Det här att jag lär mig så otroligt mycket, speciellt när jag coachar andra. För då berättar de ju om sin kunskap. Och för något år sedan eller ett par år sedan så coachade jag en kvinna som just utbildar i ledarskap. Och hon kallade det för modiga ledare. Och det var jättespännande att lyssna på henne, hur hon såg på det här. Att den här kombinationen att faktiskt våga ta ett obehagligt beslut, att vara modig och våga stå upp för sina medarbetare. Det var otroligt spännande att höra på henne, hur hon tränade sina chefer på det viset, eller de kursdeltagare som hon hade. Och det tror jag är jätteviktigt.
Jag tror att ledarskap också handlar om att man lär känna sig själv, att man vet vem man är, man har en insikt och man har en livsinsikt.
Ja. Det var mycket så också hon nämnde det här, att det handlade väldigt mycket om självinsikt.
Och att man är trygg i det.
Ja. Och våga säga att inte smussla undan för att det här är obehagligt. Nej,
man hemlighet.
Skrapa under mattan och allt sånt där. För att nej, det, så man tror att barn, vi säger inte det här till barnet för att då blir det ledset, men det är ju värre, och det är ungefär samma sak med ledarskap.
Barn, man kan inte lura någon på det sättet. Även om man inte begriper, så vet man att något stämmer och att det inte stämmer.
Att vi förstår att här är någonting. Och det tror jag är det värsta. Att som anställd då, om vi pratar det ledarskapet, att känna den, för det blir en otrygghet. Vet inte, jag bara känner, jag förstår att här är någonting på gång, och det är ju då skvaller och då snack och allting kommer i rullning, utan att då få ett klart, så här är det, det här, och vara modig och kunna säga, det här vet jag inte, det här kan jag inte göra, det här är, så här är det, vi vet inte det just nu, men här står vi. Och det tror jag också är viktigt. Och jag tror att det, om jag backar till mitt inre egna ledarskap igen, att vara samma till sig själv. Att kunna säga till sig själv att nu vet jag inte. Nu är det så här. Alltså, jag har nog varit inne på det flera gånger, det här med hur jag pratar med mig själv och den här inre rösten, och att utbilda den inre rösten att bli en klok inre röst, att avskeda alla de här rösterna som säger att man inte duger, att man inte kan, eller nu gjorde jag säkert fel. De rösterna ska vi avskeda på direkten, men den här kloka rösten som har fördragsamhet med mig som person, för att det är ingen människa som kan vara perfekt, och vi kan inte vara det någon gång, men att träna den här inre rösten så det blir en slags trygghet. Här står jag nu, jag är livrädd, men jag står här och jag lever, och jag dör inte av det här.
Nej, jag tänker på när du berättar så, att det hade varit ett intressant experiment. Att gå utanför sig själv och tänka, nu ska jag leda mig själv. Och hur skulle jag gjort om jag nu hade varit utanför, alltså att man står som åskådare. Det tror jag att jag ska testa någon dag faktiskt. För att det är ju liksom då får man en helt annan bild. Eller inte en helt annan, men man får en annan bild.
Faktiskt, inom det här som jag ibland pratar lite grann om, NLP, som jag är lite neurolinguistisk programming, där pratar man ju om olika positioner. Och det är ju också den tredje som ställer sig utanför och tittar. Och det är ett av de bästa verktygen inom det, att träna sig i att ställa sig utanför. Både utanför mig, eller om det är du och jag, att jag sätter mig i tredje position och tänker utanför. Men det är klart, det är träning, det är det. Men det
låter som ett, för mig låter som ett intressant experiment. Just att, för det är ju så att det är alltid lättare att tala om för andra än att liksom peka på sig själv.
Ja, absolut. Det är det verkligen. Och, jag tänker lite grann på i det här lönejobbet som jag har just nu, att det är så olika hur också både, nu har vi väldigt många sommarvikarier och sådär, att hur man säger till den här på olika. Jag tycker i regel är de duktiga, men det finns ju de som har det här kontrollbehovet. Och jag var ju utsatt för en kvinna själv när jag precis hade börjat. Mm. Och hon hade sånt kontrollbehov, så hon var på mig liksom innan jag ens hade någon soppåse liksom, att jag inte skulle ställa den på stolen utan på, alltså, saker som jag, då blev jag störd och jag sa, du, jag är 63 år och jag har varit husmor i 40 år, nog vet jag att jag inte ska sätta en soppåse på en stol, liksom, det blev för mycket. Och hon var nog inte riktigt medveten om vad hon höll på med. Men vi är på god hand med varandra.
Nej, men det lite grann det som du säger där, det är ju så väldigt många som hade behövt att öva sig lite mer på ledarskap. För det handlar inte bara om att leda andra, utan det handlar ju också om att leda sig själv.
Ja. Mm. Och i det här fallet, hon var ju i normala fall inte ledare, utan att man får gå dubbelt.
Precis.
Och i början när man ska jobba med någonting och då fick hon ju, tog hon på sig, jag tror att för henne blev det så stort att hon skulle ta på sig ett ansvar.
Hon skulle berätta för dig.
Och då berättade hon lite väl mycket så att det blev liksom bara helt fel.
Full plätt. Jag tänkte, vad har du en förebild när det gäller ledarskap?
Kanske inte sådär exakt hela människan, men ja, jag tänker faktiskt på en mentor som jag hade en gång i tiden, som både du och jag känner, som tyvärr är borta nu. Håkan Månsson hette han, och han var bankchef på en av SE-bankerna. Och han, jag tror också, jag uppfattade honom som att han var en väldigt omtyckt ledare. Och han hade ett väldigt behagligt sätt som fungerade på mig. Men sen är det nog så att det är vissa bitar, eller vad tänker du när det gäller, har du någon förebild?
Nej, jag har inte det, för att de förebilderna jag har, de håller till ett visst, till ett visst del liksom så, men sen fallerar det. Och jag har kanske stora krav, men ska man en förebild så får man liksom hålla hela vägen. För man kan inte, alltså girighet och den biten där, alltså då tappar jag direkt. Då har man ingen samvete och ingen ryggrad, då håller man inte heller. Och det gäller inte att man har det i en stund, utan man måste ha det över hela linjen liksom. Alltså jag har ingen förebild, men sen, visst, jag tyckte ju att Obama när han kom som president, var han ju en god förebild. Sen höll det inte riktigt där så, men... Och vi har även FNs generalsekreterare, så har också varit goda förebilder. Så, men sen fallerar det därför att man orkar inte eller har inte riktigt den kraften.
Men så tror jag är med alla. För vilken människa och vilken ledare kan vara... Alltså,
nej, men jag vill ju gärna att de ska hålla. Men det är mänskligt att inte göra det.
Ja.
Men just om det liksom går emot mina värderingar, så då är man inte, då är man ingen riktig ledare. Och så. Nej. För att det är ju lätt att girighet tar över och att man ser till sitt eget och man gör saker som gynnar en själv. Ja. Alltså nej, då är det liksom, då är det så.
Jo, det är klart, det har visst. Och det är ju vissa saker som är känsligare, som du säger, det som går emot ens värderingar. Men sen, jag tänker nog mycket på de, alltså, små saker. Det finns en kvinna i mitt lönearbete som är, hon är gruppledare. Och hon är väldigt, alltså hon är väldigt bra tycker jag. Hon är också omtyckt. Hon är
lyhörd då, kanske.
Ja, hon är lyhörd. Hon tänker efter före. Och sen har hon en otrolig organisationsförmåga. För det finns fler som är duktiga. Men hon är nog outstanding på så organisation. Ja, så att hon har en gruppledare där inom hemtjänsten. Måste liksom lägga upp hur saker och ting ska vara. Och det är väldigt enkelt. När man kommer in som ny och ska vikariera i hennes grupp. Så är allting är väldigt tydligt och klart. Och det är ju väldigt viktigt i en sån situation. Så det är ju olika vad det krävs av de olika ledarna. Och sen är hon alltid väldigt, väldigt positiv. Och det här att man känner att nu har jag en fråga, stör jag? Man får aldrig känslan av att jag stör, utan hon välkomnar in till kommunikation.
Men den förmågan är ju, den är obetalbar.
Ja, det är den. Hon är obetalbar, den kvinnan. Det tycker jag absolut hon är.
För man kan ju se helhet och man kan vara duktig på att organisera och se möjligheter och så, men just den biten att kunna vara nära rent mänskligt. Men på ett professionellt sätt naturligtvis.
Absolut. Så det, ja, det är egenskaper som jag uppskattar väldigt mycket, det här att, att se och att vara närvarande.
Ja, det är, ja, precis. Det är det som behövs ju.
Och jag tycker de är ganska duktiga där. På det där, de olika. För jag har både för- och nackdelar vissa. Ibland så kan man få svar som att man förstår att det här var ett svar som inte var ett svar. För att jag vill inte ta i det. Och då handlar det ofta mer om alltså kanske löner och rättigheter. Och det är andra ledare. Det är inte hon, det är inte gruppledarna som har hand om det. Och då kan det väl liksom skylas över eller någonting.
Det måste vara befriande att ha den uppdelningen, att ha en arbetsledare som inte tar lönediskussion.
Ja.
För då behöver man liksom aldrig in i clinch på det, utan då kan man liksom sköta jobbet och så.
Men jag är väldigt dålig på hur det sker ute på arbetsplatserna. Men jag tror att det här det finns nog många arbetsplatser som är gruppledare som ser till att arbetet ska flyta, som ser till att folk jobbar på rätt plats och så. Och där tas det ju inga lönebeslut. Sen kan det ju, den personen kan ju vara en kontaktperson, påverka för att om jag missköter mig så kommer ju den som ska sätta min lön kommer ju fråga den personen, hur är hon? Nej, hon kommer aldrig i tid. Då får hon ingen lön. Eller hon missköter sig. Hon glömmer det mesta. Sånt där. Men ja visst, det är väl ett bra, om man ska vara ledare så kan det vara en bra funktion att vara.
Ja, nej, men det tror jag, det ska jag faktiskt öva på lite grann, det där att gå utanför mig själv och leda.
Jo, men det tror jag. Jag tror också att det är nog den delen, nej, jag har haft nytta av NLP väldigt mycket, men den delen att stå utanför mig själv, speciellt i svåra situationer, när jag möter människor som är svåra att hantera eller en situation som är svår, att träna sig att gå utanför, titta liksom lite mer, försöka vara lite mer neutral. Det tycker jag har varit, hjälpt mig väldigt, väldigt, väldigt mycket faktiskt.
Det får bli min övning här framöver.
Vad bra.
Så kanske jag kan komma tillbaka och se hur det har lyckats.
Ja, det tycker jag också. Och jag ska öva mig mer på det, för det är som sagt inte alltid, här sitter jag och skräpper som man säger. Men det är ju så att när det funkar, då är det jättebra. Men sen kommer vi alltid
i
situationen när det, och speciellt, och det är väl något ämne som vi kanske ska prata om igen, det här med stress, hur det kan påverka. Är jag stressad, är jag rädd, då försvinner den där, både den där då kommer polisen i huvudet fram, då kommer den här stressmekanismen, och då är jag inte tredje person, då är jag bara in i min egen.
Är det inte reptilhjärnan?
Jo, det är väl reptilhjärnan som kommer fram. Så att det är också en jätteviktig sak, och det tror jag också påverkar väldigt många ledare idag i rädslan. Och när, som du sa det här innan, att girighet kommer, då kan det ju vara rädsla, alltså rädsla för sin egen ekonomi, rädsla för sin egen, så länge jag är trygg i min egen position som människa, då är det också mycket lättare att vara en god ledare. Men blir jag trängd från andra håll, då blir det svårare.
Jo, men det är ju så. Ja, det är ju så att vara människa. Och ibland händer det ju. Så att,
ja, du.
Då ska vi ju, då var det ditt förslag här på, med fåfänga. Ska vi prata om nästa gång.
Ja.
Och det kan jag, där är mycket jag kan berätta om i min familj. Så att jag tänker så här ibland att jag har lite att luta mig åt.
Ja, jo, men det tycker jag är ett spännande ämne. Fåfänga. Det är
hur man kommunicerar med det.
Hur man kommunicerar med sin fåfänga. Det tar vi nästa vecka,
ja, det gör
så
vi.
Då får du lyssna igen. Ha det så gott.
Hej då.
Hej då.